Hej och välkommen till podden Bakom flödet. Det är jag som är Atta.
Och jag som är Maja.
Vi är tvillingssystrar, inredare och grundare av företaget Studio In. Det här är podden där du får följa med oss på vår resa bakom att driva företag och samtidigt leva det liv vi verkligen drömmer om.
Med den här podden vill vi peppa dig till att våga följa dina drömmar och inspirera dig till att leva ditt rikaste liv. Vi kommer att prata företagande, självutveckling, livet och såklart en hel del inredning. Vi kommer också ha en hel del spännande gäster här, för vi är så peppade på att höra andras resor mot sina mål. Hej Atta!
Hej Maja!
Hallå, hallå! Vi har precis släppt ut Nathalie Steffner ur våra dörrar här på poddstudion och sitter här efteråt och bara njuter av samtalet som vi precis har haft. Otroligt, otroligt inspirerande skulle jag vilja säga på många sätt. Och upplyftande.
Ja, jag är jätteinspirerad. Det känns som jag säger det efter varje intervju jag har haft. Men det är någonting med Nathalie om hur hon är extremt verbal och väldigt, tycker jag, tydlig i vad hon vill förmedla. Väldigt öppen, hjärtlig. Ja, men hon inspirerar genom att bara liksom prata om ämnen som hon uppenbarligen brinner för. Som ja, men personlig utveckling och kvinnlig hälsa och ja, men att få hitta hem till sig själv.
Ja, jag tycker det blev ett jättefint samtal. Dels kring Nathalies egna resa, hur hon har banat sig fram till att bli den coachen hon är idag, till att hon och hennes partner driver en av Sveriges största podcasts inom personlig utveckling och också har skapat ett medlemskap som känns, en medlemskapsklubb som känns väldigt, väldigt givande för väldigt, väldigt, väldigt många.
Ja, jag tror att ni är precis rätt målgrupp, ni som lyssnar, för att höra det här samtalet. Jag tror att ni kommer hitta väldigt mycket rikedom i det.
Ja, verkligen. Ja, har man ett intresse i personlig utveckling, av att må bättre, av att få leva ett liv som känns bra, ja, då ska man lyssna.
Ja. Så vi spelar intervju nu då.
Ja, det gör vi. Vi sätter igång den och tack för att ni lyssnar på vår podd. Glöm inte att följa och likea och lämna kommentarer, för då blir vi jätteglada.
Zooma in dig. Ja. Hallå. Vi har zoomat på ett sätt nu.
Ja, det har vi.
Maja, fy fasen. Och Nathalie. Ja. Idag har vi med oss Nathalie Steffner. Mm. Otrolig kvinna. Inspiratör. Coach. Ja, absolut.
Ja, bara en sån sak.
Podderska.
Ja, visst.
Ja, tagit över internet, sa jag till de som har poddstudion här.
På ett sätt.
Ja, på ett sätt. Nej, men en otrolig lady som vi har haft koll på länge. Och idag ska jag få intervjua om coachning, ditt karriärs liksom, liv, hur du har tagit dig hit, hur du har tagit över internet. Och också såklart om dina coachning. Program.
Mm.
Vi är taggade på ett sätt.
Jag med. Ja. Jag är så glad att få vara här.
Ja.
Jag är så taggad.
Välkommen.
Thank you.
Roligt att ha dig i denna studio.
Uh-huh.
Berätta. Jag tror att, eller i min värld så vet alla vem du är. Som har någon typ av pejl på typ self-development.
Mm.
Eller att man vill ja, men hitta eller upptäcka, återupptäcka delar av sig själv. Eller ja, att man är nyfiken på personlig utveckling.
Mm.
Och kanske har sökt någon som pratar svenska i det ämnet.
Mm.
Och hänger mycket på Instagram ja, men, och lyssnar på poddar.
Mm.
Då tänker jag att man har stött på dig.
Vi hoppas ju det.
Vi hoppas det.
Men vad fint du presenterar det. Kan jag bara copy-pasta det sen när du lyssnar på det?
Absolut.
Vad fint. Ja. Ja, tack.
Men berätta, Self Mastery Club
yes.
heter ju ditt företag.
Mm.
Och Self Mastery Podcast heter ju podcasten.
Jajamän.
Men berätta, vem är du när vi struntar i dina titlar och liksom vad du gör?
Gud, vilken fantastisk fråga. Ja. Jag hoppas att autenticiteten ska lysa igenom och att det ska vara jävligt likt liksom. Men jag är en drömmare, alltid varit, entreprenörssjäl verkligen, och jag livsnjutare skulle jag nog vilja klassificera mig som numera. Och det har jag inte varit de senare åren kan jag säga, utan det är nytt och det är så härligt. oj vad vi har, jag har verkligen kunnat klassificera mig mer prestationsprinsessa och hustler liksom. Nu är jag strött på det. Nu ska det bara vara mys och gos och njut och gå på känsla och väldigt feminint så. Så det är jättemysigt.
Hur kommer man dit då? Till det skiftet?
Jag tror att man hustlar så mycket att man håller på att kräkas på sig själv till slut. Och då känner man att nu är det bra. Nu räcker det. Ja, någonstans där. Så att jag har verkligen gjort en törn i mig själv också i de senaste åren. Och det är ju en utmaning när man också står på en position, som du säger, där det finns människor som tittar upp på en. Och är så här, wow. Och så känner jag så här, nej inte wow, jag måste göra om det här. För att nu ska det bli wow. Men, ja. Och gått fram och tillbaka liksom mycket i min egen utveckling och så där. Men jag är väldigt, väldigt glad för att få ha det här syftet. Jag tror verkligen att jag lever mitt syfte. Och jag letade länge efter det. Så här, vad ska jag göra? Den här human experience som man har en stund på jorden. Liksom. Men nu har jag nog verkligen hittat hem i det. Det är väldigt fint.
Det är ju asstort att få göra det. Vad skulle du säga att ditt syfte är om du liksom skulle paketera det?
Hisspitchade.
Ja, precis. Please take it in 30 seconds. Let's go. Jag tror att mitt syfte är att hjälpa människor hem till sig själva. Och att få inspirera till det. Vad det nu innebär för dig. För att vi är så olika. Och vad jag har gjort funkar inte för mig. Jag kan lägga ut mitt recept och människor kan vilja plocka delar av det. Men alla är så individuella. Men att få se en människa utvecklas. Inte till sitt kanske bästa jag, utan till sitt sanna jag. Det är så jävla fint. När någon bara så här är jag. Och det här är vad jag vill göra. Och det här är vem jag vill vara. Och jag älskar det här. Det är så fint, för alla har någonting i sig att upptäcka där det känns som att man kommer hem. Och jag älskar det. Alltså, verkligen.
Är det det du känner att du har hamnat alltså, hemma hos dig själv nu?
Ja. Nu är jag verkligen hemma hos mig. Sen är man ju ute och svävar lite ibland. Och så renoverar man och gör om hemma och så håller man på. Så. Men verkligen, gud ja. Alltså, och det tog tid. För jag har ju, liksom många andra, mycket begränsningar jag har fått jobba med. Mycket föreställningar som någon annan har satt på mig. Sådana som jag har satt på mig själv. Jättemycket. Så det tar ju tid att skala bort mycket för att hitta hem i det man vill vara och trivs med. Liksom.
Alltså, hur länge har du varit medveten om det här med, liksom, du pratar om begränsningar, du pratar om att hitta hem till dig själv. Hur länge har det liksom funnits i din värld att man ens kan tänka och prata så och liksom täcka de delarna i sig själv?
Ja, så fin fråga. Jag tror att det har funnits mycket tidigare än vad jag är medveten om. För att min mamma hon har preppat personlig utveckling på mig och min syster som vi var små. På olika sätt. Jag fick en bok när jag är typ 12 och då har hon skrivit så här, alltså för hand med massa olika färgpennor, peppande quotes liksom. Alltså så här, hon har verkligen varit väldigt mån om att vi ska förstå att vi själva bär makten av vad vi vill göra med livet. Så där har det funnits med. Sen tror jag att när jag gick min första utbildning till coach, då är jag kanske 24. Då bara, det här är en sanning, det här är en föreställning, det här är, alltså så. Då blev det mer väsentligt att sätta ord på det och jag förstod liksom. Och sen dess har jag ju varit, alltså sen dess har jag ju knarkat personlig utveckling. För jag tycker att det är så coolt att det liksom, it's a never ending story. Det kan alltid bli bättre. Och lyssnar man på det här nu och är på en plats där man mår väldigt dåligt, så är det så här, det finns så mycket små justeringar vi kan göra för att man ska må bättre. Är man på en plats nu när man mår väldigt, väldigt bra, så bara, you know what, det kan bli ännu bättre. Alltså det finns verkligen inget tak, och det tycker jag är så häftigt.
Det är ju så fint. Mm. Kan du snälla berätta lite om hur, ja, du förstår att du fått med dig från barnsbenen så här, att det finns någonting i oss som man kan upptäcka och liksom lära sig och jobba med. Men hur kom du in på att du skulle utbilda dig coach? Berätta om din resa.
Alltså jag har gjort det mesta, kan jag säga. Alltså nämn ett yrke och jag kommer säga, ja men det har jag provat. Så att jag hade väldigt svårt att ta mig an någonting och hålla i. Utan jag bytte liksom hela tiden. Både karriärsinriktning och så har jag också bytt liksom med arbetsgivare eller drivit eget. Eller. Min pappa är entreprenör, så den själen har ändå funnits. Liksom, jag tror att jag är 7 år när jag har min första 1,20 meter höga lilla kiosk ute på liksom, garageuppfarten och står och säljer godis när folk går förbi till stranden. Typ. Så det har liksom funnits i i länge. Och min dotter har samma sak nu. Hon är 7 nu. Hon bara, så vi tänkte vi skulle sälja pärlplattor. Och alltså, jag bara älskar att jag ser det. Liksom. Jag bara, men det är klart ni ska göra det. Typ. Ja, det är lika bra mamma. Jag bara, jag vill ha mina egna pengar. Ja, okej, jättebra. Så det tror jag har funnits länge. Men jag bytte mycket fram och tillbaka och hittade liksom inte rätt. Och jag tror att jag landade tyvärr i en känsla av att sån här är jag. Jag kommer aldrig hitta hem. Utan det kommer hålla på så här. Och jag är också väldigt lätt influerad. Så tittar jag suits typ så ska jag ju bli advokat. Och så, ja, men, så håller jag på så här och så bara, men jag ska nog göra det här typ. Ja, väldigt, väldigt mycket. Och nu får jag typ en så här mysig känsla i kroppen bara att jag pratar om det för att jag inser att gud, jag har varit på den här platsen i väldigt många år nu och det är fan skitgött att veta vad man vill. Men samtidigt tror jag att man behöver testa sig fram för att hitta. Jag tror inte du kan sitta i soffan och fundera dig fram. Jag tror att du behöver prova liksom och leka med det mesta. Och det gjorde jag ju. Sen hamnade jag i att alltså mjuka mänskliga värden blev väldigt viktiga. Jag hade en blogg som var egentligen grunden till att Instagram liksom blev lite större när vi hade bloggaura i Sverige. Då hade jag en blogg som gick väldigt, väldigt bra. Och den hade liksom de här influenserna hela tiden. Det var så här måndag, varje måndag kom det ett peppinlägg typ. Och det var så, det fanns liksom där, men det var inte, jag var inte på något sätt utbildad eller liksom tog inte på något sätt det som en... som ett jobb, utan det var bara en del av mig liksom. Sen så jobbade jag med Fryshuset, om ni känner till dem. Med, ja. Ja, med, och var verksamhetsansvarig för någonting som heter United Sisters, där det är unga tjejer med psykisk ohälsa. Och då blev det så här, okej, pengar var inte det viktigaste, utan för det, jag är uppvuxen utan pengar delvis, vilket gjorde att först var pengar en väldigt stor morot. Men när jag sen kanske gjorde grejer där vi tjänade mycket pengar utan syfte, så bara, fast nej, det var inte heller bara grejen liksom. Och så när jag hamnade i detta, tjänade inte så mycket pengar, men var ändå så här, okej, mitt hjärta tycker om det här. Det här gillar jag. Då fick vi ett stipendie som vi inte fick använda till våra tjejer, utan vi skulle använda det i utbildande syfte på oss själva. Och valde med de pengarna att gå en första coachutbildning, jag och min kollega. Och sen är jag ju hooked. För jag kommer ju hem från den här, det var en veckas intensiv utbildning. Men ni vet, en så här kort man kan gå liksom. Inte superseriöst, men ändå världsomvälvande. För jag tror många åkte dit för att tänka typ, åh, jag ska kunna hjälpa andra. Alla kom hem och hade hjälpt sig själva. Och när jag åkte därifrån så förstod jag liksom varför jag var som jag var. Den här var också... Det var coachande, men det var också lite KBT i den. Så att det var mycket så här, vi fick titta bakåt också. Så förstod jag mig själv. Och bara kände, holy shit. Om jag kan hjälpa någon annan göra det här. Om jag kan hjälpa någon att förstå. Om jag kan hjälpa någon att acceptera. Då har vi en helt annan värld. Vi lever så mycket i att så här, dölja delar av oss själva. Och försöka liksom, nej men sån är inte jag. Eller nej, jag är inte sur. Eller så här. Men om vi bara vågar öppna upp och alla delarna får vara i ljuset. Så finns det så mycket fint. Och det finns så mycket acceptans. Och då blev jag helt såld. Och sen dess har jag inte bytt. Sen dess var det kört. Det tror jag fick också mycket. Helt plötsligt började jag få energi ut, energi in av att jobba med människor. För att jag såg deras framsteg och liksom fick gå bredvid. Och det är väldigt svårt att tröttna på när någon hittar hem i sig själv. Liksom.
Ja, det är, jag kan tänka mig att det blir ett påslag som man verkligen vill fortsätta leva på. Liksom.
Ja, men man blir ju fett beroende.
Ja, kan jag kan tänka mig det. Jag gillar det. Ja. Men vad händer då efter Fryshustiden?
Då har jag... då börjar vi ju jobba med coachning och min hjärna kickar igång direkt och jag börjar liksom ta emot klienter utöver min anställda roll och inte bara då unga tjejer utan över overall liksom. På den tiden hade jag också ett ridsportsföretag. Jag har tagit fram egna ridsportsprodukter i en fabrik för den genren jag höll på med i Sverige, västernridning. Det fanns inte så mycket produkter för den. Så då liksom tog vi fram ett eget varumärke, sålde det till andra länder. Och det gick jättebra. Det var bara det att i den här perioden också så flyttar vi ifrån hästgården som vi hade då och har inte hästarna hemma. Och det blir lite så här, kämpigt. Vi har fått barn, det tar mycket tid med hästarna. Vi bestämmer oss för att hästarna kommer få pausa. Så här står jag med det här fina varumärket och tänker, men gud, någon annan behöver ju få förvalta det här fina. Så att jag säljer företaget och då står jag ju med en klumpsumma pengar och tänker, det är coachning. Vart kan jag lägga de här pengarna? Så att en av världens bästa coachutbildningar ligger faktiskt i Göteborg och heter Gotia Akademi. Så då går jag fint med min lilla pengapåse dit och säger hej, jag lär mig allt ni kan. Och så har jag umgåtts med dem i ett par år för att lära mig allt jag kan. Och trivs jättebra med det. Och då började företaget. smyga. Sen har jag liksom också alltid haft ett ben i marknadsföring och utbildat mig som marknadsstrateg. Och då valde jag att, för det var väldigt många som sa till mig så här, det här kommer inte hända. Okej, du vill jobba heltid som coach. Jättegulligt, men det kommer inte gå. Jag vet att jag var till och med, innan jag hittade Goti Akademi så var jag liksom på en sån här studie, nu vet man träffar en, vad heter det?
Studievägledare.
Ja, jag träffade en på ett universitet och hon också säger så här, jag förstår att du vill gå en sån här utbildning, Nathalie, men du kommer också behöva ett riktigt jobb. Ja.
Men hjälp, fel person på fel plats.
Önskar att någon kunde se era fysiska reaktioner här inne.
Yuck.
I beg your pardon.
Ja, inte min typ av människa.
Nej, men verkligen. Men samtidigt så alltså, I get it. Det är liksom, det var nytt. Det är så här, än idag, de flesta som går utbildningen jag har gått kanske vill använda coachningen i sitt yrke, men det är väldigt få som lyckas leva på det. Och kanske inte bara leva på det, utan att det ska bli växa och bli större. Jag förstår, det är inte, vi har inte kommit aslångt till Sverige än, tyvärr. Men vi jobbar på det. Och det blev liksom en morot någonstans. Att hon var så här, nej, men det kommer inte gå. Men jag förstod också att jag inte kunde kasta mig ut och säga så här, jag tar emot klienter nu och sen har en heltidslön. Då blev marknadsföringen jättefin. Så man kan säga att jag hade en fot på båda sidor. Så jag drev eget företag, men jag var marknadskonsulent och marknadsstrateg på ena foten. Och på andra foten så coachade jag. Och så fick de liksom överlappa lite fint.
För det där får vi ofta frågor om. Bara så, ja, men jag är så sugen på att starta eget.
Ja.
Och man kanske inte har med sig kunder från tidigare eller inte har någon erfarenhet att driva eget företag. Så. Och det känns ju som världens största lopp att göra och kasta sig ut och bara säga, men min ekonomi och jag har ansvar och jag ska klara det här och det är för mycket press och stress.
Mm.
Men det där fina som du pratar om, att kunna överbrygga, allt måste inte hända på en dag.
Nej.
Även fast man kanske mentalt har bestämt sig att jag har ett
visst
mål och jag vill och jag ska. Men det kommer få ta sin tid för att jag behöver känna mig bekväm under tiden. Jag behöver få gro, behöver få växa.
Mm.
Var du anställd som marknadsstrateg då någonstans, eller körde du två bolag?
Under den här perioden lite både och. För att jag hade en kund till mig, eller det var inte en kund, men jag blev headhuntad till ett jobb där jag kände att okej, här vill jag verkligen vara. Och då fick jag välja typ, okej, vill du vara konsult eller vill du vara anställd? Och då valde jag faktiskt en anställning, för under den här perioden har jag ju inte träffat Fille än. Så att jag är också ensamstående med de här två små hjärtegrinen och känner att det är en väldigt hög press på mitt nervsystem hela tiden i att vara konsult. Och, så jag har gjort både och faktiskt. Men jag fick också lära mig den hårda vägen att okej, många små kunder är en bra grej. Jag hade ofta många stora, och när någonting hände vid ett tillfälle så jag hade en stor kund som betalade nästan hela min lön. Jag trivdes skitbra där. Ja, sen kom det in en investerare till det bolaget och så ströp de alla konsulter på en månad. Och det är ju ingen där som tar hänsyn till att jag har två små barn och bostadsrätt liksom. Så att jag har verkligen lärt mig den hårda vägen. Jag har också ett tillfälle där det är en brytpunkt. Nu, då har jag träffat Fille. Men då säger han att jag skulle det skita sig nu så betalar jag din lön. Jag vill inte att du tar in fler marknadskunder. Utan jag vill att du kör coachningen helhjärtat. Jättefint av honom, men skitjobbigt att våga göra. Och det är, nu gick det ju bra. Men det är nog ingenting jag hade rekommenderat. För det är en sån jävla press liksom på att okej, men om inte det här löser sig så kommer jag att jobba i den här typ scarcity. Det är inget roligt. Sen så här, är jag nöjd över att det gick vägen? Hade jag gjort om det? Ja, absolut. Men det går att göra, precis som du säger, på andra sätt. Vi kan göra det mjukare. Jag tror att många ser det så. Ja, det måste vara svart eller vitt typ. Nej, börja lite grann. För man blir ju väldigt lätt också manisk när man startar ett litet bolag. Och du kommer hitta tid inemellan till att driva igång det och få en liten känsla. Och sen kanske du, bolaget kommer med all säkerhet ändå inte se ut så som du väljer att starta det nu i framtiden. Så att jag tror att, precis som du säger, kör bara, testa lite grann. Och så får vi se, det behöver inte vara antingen eller svart eller vitt liksom.
Nej. Och det här är ju så spännande också när du pratar om att bolaget kommer antagligen inte se ut som du tror.
Nej.
Det har vi ju alla upplevt, några metamorfer liksom.
Ja.
Hur skulle du säga att från att du började där vi var nu i din fina berättelse till att du är nu, vad är det som har förändrats, vad har hänt med bolaget och din coachning?
Det har, ska man vara på ett spirituellt plan,
kan man gärna vara.
Kan man få vara, så är det, driver jag bolag väldigt mycket mer feminint nu. Jag har gått från en plats där det har varit väldigt maskulin, alltså väldigt så här, disciplin och hustle och som jag sa så här, men gud, vi ska uppnå det här, och liksom, nu jobbar jag mycket mer intuitivt, mycket mer till att mjukt och behagligt säga ja eller säga nej eller vad det nu kan vara så. Bolaget ser också ut som sådant. Jag har mycket mindre klienter. Innan hade vi mottagning nästan som man kan se psykologer och terapeuter. Vi hade väldigt mycket klienter för att det var det som behövde bära den ekonomiska vinningen. Idag är klienterna en njutdel, men det är en väldigt, väldigt liten del av våran intäkt egentligen. För att där tjänar vi fortfarande pengar per timme. Medan när vi jobbar med onlineprogram eller med vår medlemstjänst eller med föreläsningar, då ser det ut på ett helt annat sätt. Så idag är det en ganska fin balans. Jag önskar fortfarande att det var typ 14 pers i våran marknadsteam. Det hade varit så fint. Oh. Ja, exakt. För att idag är det väldigt tydligt indelat i dagar. Liksom, den här dagen är till våran medlemmar. Den här dagen är till våran podd. Den här dagen är till att vi ska ha klientdagar och så vidare. Jag hade önskat att vi hade mer tid. Men årets intention är verkligen att jobba smart, inte mer. Så vårt mål är faktiskt att gå ner på 4 dagar under det här året. Och det låter ju helt sjukt när man är i så här uppsving. Men för oss är det så här, vi har verkligen lärt oss jobba effektivt på färre timmar. Och leva.
Hur alltså, fasen gör man det? Ja. Nu vill jag ju veta.
Den stora gåtan.
Ja, den stora gåtan, precis. Alltså, jag tror att det handlar mycket om att vi har insett att vi får ett ganska fint påslag. Har ni någonsin känt så här, okej, men ni gick skolan, ni hade en inlämning, ni tog inte tag i den, men sista natten fick ni gjort hur mycket som helst och sen lämnade ni in den i tid.
Absolut, det är typ så ser ut.
Ja. Ja, exakt så. Ja. Vi har samma, vi är väldigt drivna av den kortisolkicken som kommer där. Så en grej som har gjort att det funkar väldigt, väldigt bra att jobba som vi gör är för att vi vet att vi har inte så mycket tid. Alltså vi kan inte sitta här och latcha liksom, det funkar inte så. Vi är också väldigt drivna av att hämta barnen 1:30. Av att säga, nej men ni kan vara lediga idag, det är fredag, det är lugnt. Alltså, det finns en så stor drivkraft i det som sker utanför jobbet. Vi älskar ju att jobbet får vara vår passion. Men förra året så hade vi ett år när jag gick upp 4:00, jag jobbade, väckte barnen 6:00. Då hade jag liksom redan jobbat, när de somnade 8:00 jobbade vi 2 timmar till. Alltså vi har gjort den grejen, och jag är skittacksam för det. But enough is enough, och det kan man göra en period. Man kan inte göra det för alltid. Och det är väldigt lätt, tror jag, att fortsätta och inte bryta det där. Utan man bara fortsätter och fortsätter. Så nu har vi insett att med mycket mer smart arbetstid. Med mycket mer, typ vi har ofta telefonerna ligger inte ens i samma rum som vi jobbar i. Det är så många små justeringar vi har gjort för att så här, det här kan inte brytas. För älskade jag när någon hörde av sig och bara, är det på kontoret? Kan jag komma in och ta en kaffe typ? Älskar det. Det är det bästa jag vet. Alltså det går inte. Så då, nu är det så här, nej tyvärr vi hinner inte det idag. Jag är mycket mer liksom selektiv. Men däremot så den vännen som ringde, jag har tid att gå en lång promenad med henne på söndag. För att jag sitter inte med det jag inte hann med i onsdags typ.
Det är ju verkligen som att, ja, men att var sak får ta sin, eller får ha sin plats. Alltså det är inte.
Alltså det är väldigt strukturerat. Ja.
Extremt.
Ja.
Extremt strukturerat.
Tydligt.
Väldigt tydligt. Mm. Mm.
Här har vi något att lära mig, kände jag.
Jag kände det med. Alltså hur mycket lägger ni på att planera upp det här? Alltså strukturera upp det så att ni vet exakt hur många timmar ni behöver på vad och vilka dagar och sådär.
Vi har någonting som kallas för ett grundschema. Och det är, om man säger, det som återkommer hela tiden finns liksom ett schema på. Mm. En gång i månaden så har vi ett styrelsemöte. Det är jag och Fille. Yes. Ja. Ja. Där sitter vi och så stämmer vi av så här, okej, vad är det som har funkat? Vad är det som har inte funkat? För det bästa som finns, det är ju när någonting inte har funkat, höll jag på att säga. För då vet vi att, okej, här är något som inte stämmer. Och det är samma sak när vi gör liksom grejer med våra klienter och de kommer in efter en session och bara, du, vi bestämde det här men det funkar inte. Vad bra, för vi har hittat någonting som inte stämmer, som diffar, som vi behöver justera liksom. Så här är det samma sak. Och då bara, okej, den här tar för lång tid. Okej, varför då? Jo, nej men för detta och detta. Vi har till exempel haft förra året någonting som har tagit väldigt, väldigt mycket tid. Det har varit att vi har haft utläggande, mjuka, behagliga små tjafs där vi ska så här, typ reda ut livet oss emellan. Jättelogiskt att de finns för att vi har landat i att okej, när någonting händer så har ju vi så extremt mycket verktyg så det är typ så här, stopp. Nu blev jag triggad. Vad hände i mig? Vad hände i dig? Hur skulle du vilja att det här var istället? Vad skulle jag kunna göra för dig? Om du ska känna dig sedd nu, vad ska jag säga då? Alltså, fina diskussioner. Men ändå så här typ, ingen har tid med det. Vi försöker driva ett bolag, vi har fullt upp mot att ta över världen. Vi kan inte hålla på och liksom ha någon jävla parterapi varje torsdag i 4 timmar. Till exempel. Det har varit en tjuv liksom. Jättefint, men det funkar inte. Så att jag tror att vi är väldigt tydliga med oss här. Inte dölja de här darlingsen. Utan det här är en grej som inte har funkat. Vad gör vi med den? Okej, okay, men då måste vi hitta ett nytt system. Vi måste lägga upp det på det här sättet till exempel. Vi har också väldigt, väldigt tydligt vad som är prioriterat och inte. För att väldigt mycket saker som är kul att göra ger kanske inga pengar. Okej, okay, är det prioriterat då? Ja, men det är det ändå. Okej, okay, varför då? Vi lägger ju enorm, förra året la vi enorm tid på våran podcast. Och då startade vi den. Ni kan ju själva tänka hur mycket pengar den genererade första tiden. Zero. Men den tog ändå väldigt mycket tid. Men det var ett medvetet val. Däremot att sitta med grejer som vi vet så här, i det långa loppet kanske inte kommer ge oss så mycket. Men det är ju så kul. Nej. Can't do that.
Det är ju att vara ärlig också. Oh, på ett sätt.
Visst.
Och för där kan jag kan ju ha väldigt, väldigt svårt och släppa det jag tycker är så roligt. Men som så här, ja, men på sista raden, ain't worth it liksom, nej, egentligen. Nej. Då får man liksom någonstans också rannsaka sig. Okej, är det värt för mitt välmående? Hur mycket tid kan jag då lägga på det för att jag ändå ska få den njutningen?
Mm.
Det kanske inte ska ta 80% av min tid.
Nej,
det kanske, ja,
jag fattar. Jag fattar.
Men det kanske får ta 8% då.
Ja.
En gång i månaden. Vad vet jag?
Men liksom, vad kan vara en sån grej som är så här, åh fan, det är så jävla roligt men det är inte logiskt.
Nej, men jag kan ju till exempel göra ett nytt cover till podden på Canva till exempel.
Ja, men alltså Canva. Ja. Nej, men snälla, ja, men hur länge kan man inte, nej, men fastna? Alltså att det finns borde inte vara okej, nej, för en entreprenör typ. Ja. För de bara, det sparar så mycket tid. Man bara, det tar dem så mycket tid.
Alltså det finns ju en oändlighet att upptäcka där inne.
Jag vet.
Jag bara, Maja, där kommer lösa alla våra problem.
Ja. Ah.
Så, låt mig bara testa.
Jag ska djupdyka här ett tag. Det är så roligt. Ja, jag hör dig.
Men det är någon typ av flykt också, tror jag, att få vara kreativ. Kanske utan press från en kund eller utan press från så här, att det ska generera pengar också. Att det är ju för lek för mig.
Mm.
Men då kanske jag ska leka med det när det inte är arbetstid och när de sakerna som ska göras är gjorda.
Mm.
Lite så.
Och jag tänker också så här, utopin måste ju ändå vara att då bygga liksom en struktur där man har väl struktur på sina intäkter. Man vet så här, ja, men här är liksom det som kommer in, det kommer in och ska komma in på det sättet och vi ska lägga den här tiden. Men att man också då har skapat sig så pass mycket tid att man har lektid.
Mm.
Så att det här är en sak, det där är en annan liksom. Och det här funkar.
Ja, ja, 100%. Och det där är så svårt. För att en del av det du säger nu är också då att det behöver finnas tid för att det skiter sig. Det behöver finnas space för att någon är sjuk. Det behöver finnas space för att någon vabbar eller någon, liksom, någonting hände. Den har det tagit tid för oss att förstå att vi behöver lägga in. Vilket betyder att allting som vi... Alltså min största läxa senaste åren, framförallt ihop med Fille som är otrolig på struktur, det är att jag måste sätta alla deadlines lite längre fram än vad jag vill. För jag är verkligen så här, nej men det har vi löst om 2 veckor. Och han typ tittar på mig och bara... Det kommer inte hända liksom. Fast det skulle kunna hända. Jo. Men, ja. Så allting får ta lite längre tid. Och det är så svårt som entreprenör. För man vill ju gärna ha gjort allting igår. Och vara där vi ska vara om 4 år. Liksom. Men verkligen ett annat jättehett tips. Om man aldrig har provat det. Som har vänt upp och ner på våran värld. Är att hjärnan har väldigt svårt. Att hoppa mellan logiskt och kreativt. Den tycker det är skitjobbigt. Så att vi planerar logik i ett. Och kreativitet i ett. Det vill säga, ska vi typ göra content, då är det kreativt. Då sätter jag mig inte sen direkt i contentkalendern och planerar när. Utan det får ske vid en annan tidpunkt. Och bara att göra den skiftningen gör att det funkar så mycket bättre att komma in i sitt flow. För att jag ber inte hjärnan så, snälla var lite kreativ. Och sen så bara, struktur. Och bara, Utan jag har mer, nu är det 2 timmar kreativitet. Sen kommer det vara en paus. Och sen kan vi gå och bli logiska.
Det där är ju otroligt.
Mm. Ja. Prova.
Jag tycker att det är... Att jag tror att jag ser, alltså jag känner det i min kropp när du pratar om det. För vi sa igår att vi hade suttit med och planerat inför ett möte och liksom jobbat med lite listor och grejer och gått igenom olika så här, bygghandlingar och grejer. Och så sa vi, ja men nu har vi egentligen 1,5 timme kvar till det här mötet. Ska vi hoppa på vårt projekt där vi håller på att liksom produktutveckla saker?
Mm.
Och vi bara, nej men det går inte.
Nej, exakt, motstånd.
Fysiskt omöjligt att koppla på det. Det går inte.
Nej.
Det är bättre in i mailboxen då och röja.
Ja. 100%.
Ja. Mm. Oj, otroligt. Mm. Jag är imponerad. Skulle vi kunna gå en kurs hos er i struktur? Ja.
Business planning. Vi hade faktiskt en kurs tidigare som heter Business Mind. Och då jobbade vi bara med sånt här. Time management och your why och sådär. Ja, väldigt, väldigt roligt.
Kan ni plocka upp den kursen igen då?
Ja, men alltså den är ju så efterfrågad. Och det är ju så kul. Det är bara det att vi har prioriteringsfunderingar där då. Men om vi gör det, I promise, you're in.
Ja, tack. Mm.
Och den var ju på Zoom, så det var väldigt roligt. För då jobbade vi live med alla. Det var liksom inte en man gjorde själv, utan det var en...
Det där?
Ja, väldigt kul.
För det har jag också funderat på. När ni då liksom kreerar era program som ni har. Vill du berätta om de programmen ni har först?
Mm. Just nu så är det väldigt mycket fokus på vårt nya program som heter Luna-metoden. Som handlar om den kvinnliga psyken och hur man lever i synk med den. 66-dagarsprogrammet har ju varit min bebis i alla år. Och det är verkligen... Till skillnad från det här som gick på tv, ni vet 66 days of hell, så är verkligen det här 66 days of well. Alltså det är verkligen self-care, self-love. Alltså lär känna dig själv, hitta hem. Liksom. Jättemysigt. Just nu ligger den lite på paus för att jag behöver få göra om den. För jag växer så det knakar och det behöver få finnas, synas och upplevas i programmet. Men det är de två main-programmen. Sen ligger det väldigt mycket miniprogram som vi kallar det, när man kanske kan göra dem på 2 veckor eller liksom på ett par dagar i vår medlemstjänst. Då finns det liksom kopplat till din relation, till ditt föräldraskap, vi har 14 dagar av självkärlek och så vidare, men då har vi valt att lägga alla dem i vår medlemstjänst. Då betalar man en liten summa, 249 kronor varje månad, och så kan man liksom förkovra sig i whatever you need. Ljudspår eller olika masterklasser vi har haft som finns där inspelade och så vidare.
Och hur gör ni nu då liksom för att mata de här olika liksom, ja men, klubben och Luna?
Mm.
Hur fasen vet, alltså hur skapar du eller ni content? Vad får du inspirationen ifrån? Vad kommer det ifrån?
Nej, men jag tycker vi har gjort en så himla behaglig del i SMC då, som vi kallar medleklubben. Det är att varje gång vi släpper ett poddavsnitt, inte varje, men nästan varje gång, så får de någonting. Och det blir så himla fint, för vi sitter ju och brainstormar inför podden. Och så säger vi att okej, men vi ska jobba med självkärlek som vi hade som ett ämne. Då får vi så mycket inspiration och idéer och sådär. Och då bara okej, vad skulle någon behöva av det här? Och då blev det 14 dagar av självkärlek. Ett audioprogram som man gör liksom med självreflektion och skrivövningar och sådär. Och så fick klubben det. Så det är väldigt sällan att vi sitter, för jag förstår din fråga, för det är väldigt sällan att vi sitter och tänker så här, okej, nu ska de få något och sen ska vi ha ett poddavsnitt och sen ska vi ha en masterclass och så ska vi ha så. Så vi brukar liksom försöka få det att kännas som att allting hör ihop lite. I medlemstjänsten har man också varje månad en livesändning med oss, och det är oftast en masterclass av något slag. Då brukar den också ligga i linje med det. Så har vi haft ett relationsavsnitt typ, ja men då sänder vi live och så får de övningar som de kan använda i sina relationer, eller de får liksom göra saker live med oss och bli livecoachade i det liksom.
Gud så fint.
Mm.
Och det här är,
ja, det, och det känns så väldigt, återigen, alltså strukturerat. Jag bara, åh herregud. Ja, det är väl byggt, känns det som.
Ja, men det är det verkligen. Uh-huh. Det är verkligen det. Och det är så himla, himla roligt att få... Jag har längtat efter den här medlemstjänsten så himla länge. För att jag har känt att det är ju mitt crew på Instagram. Men så himla fint att få liksom kamma hem de här människorna till ett community. Jag har känt mig jävligt ensam i min utveckling. Alltså, fille i all ära. Men vänskapsmässigt så har det varit jättejobbigt många gånger. För att jag tappar ju människor när jag växer. Och med all rätt. Men det har också varit så här, okej, men vart ska jag vända mig? Liksom, mina egna mentorer och coacher befinner sig i USA. Så att få hosta ett community där människor också hittar vänner som ser världen lite ur samma ögon. Alltså det är så vackert så jag har inga ord. Nej. Och de här människorna har ju runt om i Sverige börjat ha så här träffar. Där de liksom ses. Nej, men det är så fint. Alltså det är så fint.
Jag förstår det där. Alltså jag känner ju det. Och jag tror ju att det är, ja, men som du säger, ju mer man liksom upptäcker hos sig själv, eller ju mer man liksom inser av vem man är, desto mer också funderar man ju på sin omgivning och vad som resonerar och vilka diskussioner man har och hur man ser på världen. Och man måste ju inte se den lika, men just att få det här igenkänningen och kunna liksom prata om var man står och vad man upptäcker hos sig själv är så himla givande.
Mm.
Vad skulle du liksom säga, hur har du löst den här liksom viben med vänskap och relation i och med att du växer? Hur har du hittat Har man hittat din grupp? Eller hur gör du med vänskap och relationer i och med att du växer?
Så jag vet inte om jag har hittat min grupp, men jag jobbar på det.
Du har en här.
Ja, tack. Nej, men jag jobbar verkligen på det. Och jag och Fille kan ibland skoja om det och prata om det som att så här, undra vad de gör just nu. De vi kommer att hänga med när vi blir gamla typ. Alltså så. Men vi har det, självklart finns det vänner runt om nu som är liksom i rätt vibration. Verkligen. Men det har varit svårt. Och jag tror att jag har krampaktigt hållit kvar väldigt mycket. Nu är det mer så här, det som flödar får flöda. Och om det är en vänskap som rinner ut i sanden, då får den göra det. Om det är någon som hittar in, gud vad härligt, välkommen hit. Alltså, innan var jag väldigt så här, jag vet att Björn Attico skriver i sin bok, vad skulle hända om du tar emot världen lite mer med en öppen näven, en knuten. Och jag har verkligen haft en knuten. Så jag har krampaktigt hållit i vänner, jag har krampaktigt hållit i relationer, jag har liksom krampaktigt hållit i krav på mig själv. Medan nu är det så här, det är så mycket spänningar som får möjligheten att släppa. Och det gör man inte på en handvändning, kan jag säga. Igår kom jag hem från jobbet och bara kände, bara, men gud, vad är jag så spänd för? Vad är det? Så liksom fick jag lägga mig på yogabolstret och bara öppna upp alla delar av mig själv och bara ligga där lite. Och då bara kommer det tårar och liksom allt möjligt. Och ingen vet riktigt varför, men antagligen gick jag in i mitt gamla mönster av att börja spänna mig. Och det är lite samma med relationer och det liksom. Det får flöda helt enkelt. Sen hade jag önskat att jag har i år, hoppas jag, mer tid för det. För det har fått komma sekundärt med tanke på bolaget. Även min och Filles relation har kommit sekundärt. Och det har kostat oss ganska mycket att vi sådär, nej men nu sket vi i våran månadsdate den här månaden. För att vi var tvungna att göra färdigt någonting inför en lansering typ. Är det värt det då? Nej. Så det har kostat relation, och det har också kostat hälsa, och det är vi nog väldigt färdiga med, kan jag känna.
Ja, det är det där. Jag känner själv att vi har genomgått något typ av skifte. Vi har pratat mycket om vänskaper och så inför 2023, tror jag att det var.
Precis.
Att vi börjar reflektera om att vi har ju ett väldigt band, jag och Maja.
No shit.
Och det kan säkert vara så att eftersom vi tyr oss så himla mycket till varandra och utvecklas liksom verkligen sida vid sida. Vi diskuterar ju dagligen om så här nya insikter. Mm. Och, har du hört det här? Har du tänkt på det här? Och också att vi har en relation i, alltså, vår barndom. Alltså det går så långt tillbaka att det är svårt för någon annan, tror jag, att fatta.
Ja.
Vad det är vi liksom går igenom tillsammans. Så att det är lite klurigt med vänskaper och relationer, även fast vi längtar efter det.
Mm.
Så är det liksom, jag vet inte.
Nej, men det kan säkert kännas svårt för andra att komma in, tror jag. Även om vi inte på något sätt känner att vi så här, motar någon i grind eller så här, nej men här får du inte vara eller så där. Så kan det nog kännas som att det är ju någon annan, det blir ju en annan nivå man kommer in på. Såklart,
att
man inte har känt varandra hela livet.
Mm.
Men,
har ni alltid varit så tajta?
Nej, men det har vi ju inte. Alltså, det här känns ju som att det här växte ju fram från att vi började jobba tillsammans och att vi fick barn samtidigt.
Aha.
Så att innan dess så har ju vi, tror jag, också upplevt som väldigt mycket mer olika personer och haft våra olika arbetsplatser och arbetskamrater och liksom varit mycket mer så separata, även om vi alltid har varit vänner, så har ju det här liksom blivit någon slags jättemetamorf där vi på något sätt nästan har vuxit ihop. Mm. Vilket också kan bli lite...
Ja, det är lite mindfuck.
Ja, lite mindfuck.
Det är lite mindfuck.
Ja. Ja, men jag tänker att så här, 40-årskrisen kommer ju vara att försöka hitta sig själv igen. Snarare i den här tvåsamheten än att vi har hittat varandra liksom. Ja, men det är riktigt stökigt.
Ja, vi kanske kan ta någon coachtimme på det också.
Ja, ni är så välkomna.
Ja, men det behövs liksom.
Men ni har en väldigt, väldigt behaglig energi ihop. Nu har jag ju följt er, kan vi passa på att berätta, långt innan ni liksom kontaktade mig och frågade om det här. För du sa till mig i dörren att bara, men det är så kul att du är här typ, och det är verkligen, vad sa du, stort för oss eller något så här, typ roligt. Och jag bara, nej, alltså det är stort för mig att vara här, för jag har ju stalkat er since forever typ. Så att jag är verkligen stenkoll på er. Men ni har samma fina energi fysiskt som ni har online. Det är väldigt mysigt att känna det som en så här bubbla som man gärna vill vara en del av. Liksom.
Man vill gärna komma in i bubblan.
Man vill gärna vara i bubblan.
Nej, det är stopp.
Här står jag och motar i dörren, förstår du?
Det är inget med det.
Det är inget. Fy vad fint. Men jag tror att det jag ville komma fram till var att jag känner verkligen igen mig i det där, att i och med att vi växer så tappar man också relationer och liksom connections som man har liksom tagit för givet innan.
Ja, verkligen.
Vad jobbar du med? Liksom, vad har du behövt jobba på dig själv för att också kunna vara coach och hålla plats för andra? Vad har liksom varit dina största... Så här,
tänker du som i min yrkesroll liksom? Eller som vän?
Som person. Nu hoppade jag bort från relationen.
Ja, det får du.
Alltså det svänger här borta.
Ja, sväng på. Jag åker med.
Nej, jag tänkte, men så här, för att hålla plats som coach för andra så pratar vi om liksom personlig utveckling också, att du själv utvecklas hela tiden. Mm. Vad känner du att du själv har liksom behövt fokusera på för att kunna vara coach? Vilka är liksom dina...
Så har haft några sådana stora breakthroughs, alltså en riktig nyckel, den här liksom, den nyckeln öppnade upp.
Det har jag verkligen. Den största tror jag är att jag behövde inse att ingen är trasig och ingen behöver räddas. Alltså alla är fullt kapabla till att rädda sig själva. Det är jättefint att ha någon som går bredvid, kan hålla handen, kan inspirera. Men jag hade en period när jag var vad vi i våran bransch skojar om som nycoachad. Alltså när man är så här, man har precis lärt sig allting och det är liksom, alltså antagligen precis som en polis som kommer från polishögskolan och är så jävla högfärdig liksom för att de är så här sjukt nya på det här. Så är vi också nycoachade. Och då hade jag verkligen en, ja men en väldigt, väldigt stark känsla av att jag ville hjälpa så mycket att jag hade svårt att vara tyst. Och det tar ett tag som coach att jag ska landa in att så här, hon är fine, hon som sitter mitt emot. Hon behöver inte räddas. Hon behöver inte... hon måste få känna... om någon började gråta kunde jag känna liksom att... Bara, och nu gick jag på för hårt. Eller typ. Medan nu är jag så här, vad fint, där kom det. Det behövde komma. Ja, vad härligt att det fick komma ut. För människor, vi har liksom lärt oss gå ur jobbiga känslor. För det är ingen som någonsin har lärt oss hantera en känsla som inte känns bra. Utan vi är liksom uppväxta med, gråt inte. Men var inte ledsen. Du behöver inte vara ledsen. Eller så här, nej men du får inte vara arg. Det är så mycket vi har liksom fått lägga lock på. Och då behövde jag ju lära mig själv att inte vara den personen för hon som satt mitt emot. Inte säga, bara, men du behöver inte vara ledsen. Eller typ, ge henne förslag på hur vi skulle kunna lösa det. För hon har inte bett om råd. Hon är här för att bli coachad och hitta sina svar. Alltså det breakthroughet var jätteviktigt. För det tog tid att liksom... Holy shit, det är meningen att jag ska hålla space, inte lösa någons problem. Nej. Jag hade en mentor till mig som sa att världens bästa coacher är dum, lat och långsam. Och det här sitter kvar. Alltså det är så sant att liksom våga slappna av i att så här, det kommer komma till henne det som behöver komma. Jag ska inte lösa någonting och hon är inte trasig. Hon är hel som hon är. Vi ska bara få henne att själv se det. Liksom.
Fan vad fint.
Mm.
Snyggt.
Ja. Hur mycket coachning har du själv tagit?
Oj, alltså. Endlessly. Vi har också utbildningen som jag har gått. Då får man, vi tränar ju på varandra. Och du får inte ta fiktiva ämnen. Utan du behöver, det är ett krav liksom när vi går in i det. Att vi kommer behöva ta verkliga ämnen i alla sessioner. Så man blir ju så coachad så att man kommer ju hem och vet ju fan inte vem man är längre. Alltså det är verkligen så här. Sen har det varit viktigt för mig att vända mig till kanske coacher utanför utbildningen som jobbar lite på annorlunda sätt borta i USA och så vidare. För vem är jag att gå först och säga att människor ska investera i sin hälsa om inte jag också gör det? Och jag hade absolut en period när jag glömde av de här bitarna och liksom slutade med min egen terapi, inte träffade min coach för att jag hade så fullt upp med att bygga bolag. Och sen så bara, okay, fast jag först. Det kommer ju bidra till att allt annat florerar och växer liksom. Så jättemycket, verkligen. Sen coachar jag och Fille varandra, dock bara arbetsmässigt. Ah, wow. You say what?
Ah. Ja, det här. Ja, men,
och då är det ju ofta så här, typ som nu på väg in i bilen så ringer jag honom och säger, han bara, men är du taggad? Jag bara, absolut. Han bara, är lite nervös? Ja, precis som det ska vara, coacha mig, säger jag då. Och då är han så här, okej, vad behöver du? Och så ställer han massa frågor, bara för att jag ska få gå in med rätt känsla liksom. Väldigt fint.
Alltså det här med ert partnerskap.
Ja.
Hur löser ni jobb, privatliv, business?
Det gör vi inte alltid.
Business? Nej.
Nej, det gör vi inte alltid.
Nej.
Men vi är väldigt dedikerade i att vi vill det här. Och att vi har ett större syfte i att gå bredvid varandra. just nu. Vi hoppas båda två innerligt att det är för alltid, but who knows. Det är så här, vi har lovat varandra att fortsätta göra varandra till bättre människor. Den dagen vi inte gör det längre, then it's over. Liksom, väldigt viktigt. Det har varit jättetufft att gå in i, att både driva bolag ihop. Vi flyttade också ihop i somras. Innan har vi faktiskt bott på varsitt håll, och det har ju ändå varit så här, ja, man har ändå fått lite break liksom. Men vi dansar verkligen i takt och gör vad vi kan för att så här, jag har verkligen landat i sista tiden, vi satt och pratade här om dagen bara, så sa jag typ, jag vill ha mer egen tid. Aha, okej, okay. Det är klart att du får det. Och det, jag är en person som inte har velat uttrycka ordet var själv för ett par år sedan. Det var inte min melodi liksom. Och igår, han bara, då har vi dagar som jag inte är på jobbet för att han har klienter hela dagen och tvärtom. Så igår, han bara, du har två klienter som har avbokat så du kan komma hit och sätta dig ändå. Och jag bara, nej, jag vill vara själv. Okej, okay. Alltså, väldigt så. Men det är otroligt att få göra det ihop med någon som han. Men det har varit jättetufft. Alltså verkligen, jag tror att det är lätt att titta på det och tänka typ, åh, men de är, alltså det är ju så vanligt att det är någon som skickar ett meddelande och bara, you're so couple goals, typ. Och man bara, yeah, what you see. Men inte alltid, liksom. Verkligen inte. Och det är hårfint att bestämma sig för, gör jag det här och får växa varje dag? Eller när blir det för mycket? När tar det? För att vi är ju så mycket, vi har så mycket spegel mot varandra, så att man får ju väldigt sällan ta ett snedsteg utan att någon typ av, du, det här beteendet är ingen nice. Och det är fan skitjobbigt. Alltså, ja,
låt mig snälla bara.
Nej, men snälla, kan inte jag bara också få vara skitjobbig ibland? Eller typ bara göra fel? Så. Och det är klart att det får vi. Men vi har en extremt, ett extremt högt krav på varandra i att växa. Och det är ingen som vill dölja någonting längre. Och det är asjobbigt. Så vi har jätteofta tillfällen när vi har lärt oss att säga stopp. Nu räcker det. Och vi går liksom ifrån varandra. Och kanske inte pratar på ett par timmar. För att man behöver få landa in. För vi har också otaliga gånger de senaste 3 åren hittat oss själva stående med varsitt litet barn som står och skriker på varandra. And that ain't working. Så vi har, nyckeln har verkligen varit att lära sig att säga paus. Och jag kommer från en plats där jag inte har kunnat göra det, utan jag vill gärna liksom lösa allting så. Och gul, gå inte och lämna mig inte och panik och liksom sådär. Så det krävs jättemycket av mig att förstå att typ en break där jag får plocka upp mitt lilla barn och han får plocka upp sitt lilla barn, det är jätteviktigt, för de två kommer inte att lösa en konflikt liksom. Det kommer inte att gå. Så det har krävts jättemycket. Jag skulle aldrig vilja göra det ihop med någon annan. Jag kan inte se mig driva det här utan honom överhuvudtaget. Men fy fan vad jag är trött på honom ibland. Alltså helt sjukt. Och han på mig, 100%. Jag älskar honom så mycket.
Nej, men jag tycker det är så häftigt, så fascinerande. För jag tror att det är också som du säger, att det krävs så mycket dedikering till att säga, ja, men vi har liksom signat upp att vi vill göra det här. Det kommer kräva, ja, men en del blod, svett och tårar.
Jo, det.
Ja, så.
På ett sätt.
På ett sätt. Ja, här är ju Nathalie. Jag tycker jag är så inspirerad så att mitt topplock har typ gått.
Nej, vad kul. Jag måste också säga, det är så kul. Vi har, för ett tag sedan så lade jag ut en Instagram-video om det här med relationer där vi lyfter. Det finns ju någon psykolog som har tagit fram typ 4 faser man går igenom i en relation. Och nu är vi inne i definitivt i den liksom tredje fasen där det är så här, ja, men det är mycket liksom konflikt. Och när jag säger konflikt är det inte alltid fult, men det är mycket typ så här, varför gör du så? Eller varför är det så här? Eller liksom så. Och väldigt mycket växande för oss båda. Vi har verkligen extrem växtverk liksom. Så nu för tiden hemma så är det verkligen en så här, vi pikar varandra konstant hela tiden där vi bara typ så här, men du är ju välkommen till steg 4 med mig när du känner dig redo. Alltså hela tiden. Det är verkligen nonstop typ, jag är på steg 4 så du kan komma hit när du har bråkat färdigt.
Jag väntar här borta.
Exakt.
Ta det över linjen. Vi är också så nyfiken, Nathalie, på hur ni liksom har, hur skaffar ni klienter? Eller hur når ni ut? Alltså ni har ju en av Sveriges största poddar inom ert ämne. Och klienter då som ni liksom tar er an och en medlemsklubb. Alltså det känns som att det krävs rätt mycket following och människor för att liksom, ja, men få intäkt. Hur gör ni?
Klienterna har ju varit en väldigt, väldigt vi har en liksom mening när det kommer till klienterna och som har fått följa oss hela tiden, och det är we don't chase, we attract. Alltså 100%. För att det är klart att det tar tid att bygga upp sitt varumärke. Och jag var coach innan Fille var det. Så att när han kom in så behövde vi ju göra om den resan jag hade gjort. För då hade inte han ett klientel liksom. Podden har hjälpt oss jättemycket. För det är svårt att få uttrycka sitt inre och vem man är som människa och bygga förtroendekapital på 90 sekunder på Instagram. Alltså det är svårt. Så podden har hjälpt oss jättemycket, för där får ju människor möjligheten att lära känna vem vi är. Och jag minns att jag gästade en podd för 2 år sedan kanske eller någonting, innan vi hade en podd. Och då också kom det en drös med nya människor som sökte in till oss för att bli klienter. Och jag bara, vad hände här? Typ. Och alla hade typ skrivit, när jag har lyssnat på den här podden och nu känns det som att jag förstår vem du är. Och det var ju så fint. Så att jag tror att den är en stor bidragande faktor. Nu har jag ju inte möjligheten att ta emot fler klienter. Och hade jag berättat för mig själv, om jag hade suttit och tagit en kaffe med hon för 5 år sedan och sagt, det kommer vara över 100 pers i din väntlista. Du kommer ha svårt att välja vem du ska ta emot. Alltså jag hade inte trott på det. Tänk om jag hade säga det till hon, SEO-konsulenten.
Eller hur?
Mic drop. Gumman, ställ dig i kö.
Du kanske behöver ett program här. Men,
alltså, jag hade älskat.
Nej, men verkligen. Mm. Alltså, så roligt. Men så att, det hade jag ju kanske inte trott på då. Men jag tror mycket på att våga ställa sig i sin kreativa, autentiska värld och bara se det komma. För att möten dyker upp på ett eller annat sätt. Sen har ju vi verkligen sociala medier att tacka. Och det har varit vårt core value hela tiden. Och jag är väldigt glad att jag har en utbildning som marknadsstrateg, att jag ändå har valt att jobba med det på ett sätt där det har varit kanske i branscher som inte är så kul och så vidare, techbolag och byggföretag och så vidare, för att nu kunna implementera det på något som jag brinner för och tycker är väldigt kul. Men om jag kort ska förklara det, så jobbar vi med en väldigt tydlig tratt. Och nu sitter jag och visar er, och det hjälper inte för dig som lyssnar. Men det är som en tratt. Man kan säga att längst upp så tänker vi att vi har free content. Alltså content där människor hittar in till oss alldeles gratis. Och det är då längst upp i den här tratten podden, och så är det sociala medier. Här hittar ju människor till oss för att någon delar eller någon skickar någonting. Vi har en otroligt stor del av våran podcast som handlar om att människor skickar den till varandra. Och det är ju så fint. För att vi då kan få känna typ att du kan lösa det här med de här 3 verktygen, och så skickar människor det. Så längst upp i tratten är det gratis content, alla kan florera och sådär. Sen har vi nästa trappsteg, så har vi en lågkostnadstrappa. Där är det ett första steg för att börja på något sätt lämna en intäkt till oss. Men då är det medlemstjänsten som är det första steget. För den kostar 249 kronor. Så du kan ju faktiskt bli medlem. Och vi har ingen bindningstid, så du kan ju bli medlem, skriva ut dina worksheets eller lyssna på meditationer och sen välja att gå ur om du skulle vilja. I nästa steg så har vi den mid-client som vi kallar det för. Där har vi våra program. Då kanske vi höjer upp till att nu kostar det istället 2,5, 3,5, 4,5. Det är några tusen lappar och man ska hitta in. Ofta går man från medlemstjänsten till något online-program Och därefter så har vi våra high ticket clients, och då är det snarare kanske våra coachklienter. Det är om det är så att man har valt att gå ibland har vi haft som den här business mind där man lägger en större summa för att träffa oss i grupp på Zoom. Det kanske är en föreläsning eller så vidare. Och den trappan har gjort det väldigt enkelt för människor att ha sin lilla kundresa Det är väldigt sällan. Ibland händer det att man går in och går ett onlineprogram först, men då hittar man ofta till SMC sen, för då blir man så här, nej men jag vill inte sluta hänga med er, utan nu är jag klar med min resa, men jag vill ändå ha det här communityt Så att jag tror att vi har ett core value som handlar väldigt mycket om att vi ger otroligt mycket gratis, och det kommer tillbaka. Jag hade lite motstånd i det i början. Jag var så här, men gud, ska vi ge bort den här videon, eller ska vi ge bort det här i nyhetsbrevet, och så tar vi inte betalt? Men nu har jag verkligen insett att, gud, give it all away, och allting kommer tillbaka. Det är så mycket individanpassningar som sker när de jobbar med oss sen ändå, så att det går inte att jämföra. Så att det har funkat väldigt bra.
Ja. Och det känns ju som att om man också ska gå med och köpa coachingtimmar eller verkligen så här engagera sig i det, så behöver man ju verkligen veta vem det är man går till. Och det tar tid, och man behöver ju väldigt mycket insikt i vem är det jag vänder mig till, och vad har den för metoder, för tonalitet, och det ska ju klicka på så många plan. Så att det känns ju som att den här resan gör ju verkligen att man kan lära känna er på sitt sätt under den tiden man behöver innan man kopplar på.
Ja, och det är så fint, för vi hamnar väldigt sällan i ett läge där det känns som att vi inte har kemi. För att alla som har valt att vända sig till oss och säga så här, nu är jag redo, de har ju redan hittat den kemin i kanske att lyssnat på podden eller varit med i SMC eller sådär. Så att det blir väldigt behagligt, och vi sitter väldigt sällan med människor vi inte klickar med, eller vi gör aldrig det. Alltså, jag blir varje gång så här förundrad när jag hör av mig till någon ny i min väntlista och bara, alltså hur har den här ascoola människan hittat hit? Liksom? Det är svinkul. Alltså verkligen, jätteroligt.
Det måste ju vara att tänka alla företagsmål. Alltså när man jobbar med människor, eller kunder överhuvudtaget, vilket typ alla gör. Att så här få ha kunder som man verkligen känner att man klickar med, att man har ett bra vibe. Det har ju varit en av våra sådana go-tos också. Att vi vill inte längre ha, eller tacka ja till kunder där vi känner att men, vi är inte en match.
Nej.
Vi kan inte göra det här för ja, men de här pengarna. Men vi vet att det kommer vara en struggle hela vägen igenom.
Nej, men det går inte.
Nej, man dör
inombords. Och jag tror att nyckeln för oss där har varit att vi går så autentiskt vi bara kan. Alltså nästan lite för autentiskt. Jag har, om jag säger så här till Fille, gud, kan jag säga så? Då är hans svar alltid typ, säg det ännu mer som dig. Just det. Alltså att gå tillbaka till det hela tiden. För jag upplever i början att jag försökte passa in i någon form av bransch som kanske var lite grå och som liksom var inte vi. För att jag skulle vara coach och ha den hatten på mig typ. Och nu bara, nej, fuck det. Alltså jag vill vara jag och the rest will follow. Och det har verkligen gjort det. Och jag kan ju se på, jag business coachar ju ganska mycket. För det kan ju vara så att man hör av sig och vill jobba med oss och man har privat någonting man vill bli bättre på i sin relation, men det kan också vara så här, jag vill göra det ni gör, hur gör jag, hur börjar jag? Och då kan vi jobba lite rådgivande också i de stegen, eftersom vi har varit på noll verkligen. Och i de lägena så tror jag verkligen att när jag har fått sätta den känslan i någon och de blommar ut mer som sig själva, då bara aha, för då har ju plötsligt de här partnersen eller kunderna eller företagen möjlighet att hitta dig. Innan, så vem skulle de hitta? Du var inte ens du liksom. Alltså så.
Nej.
Jag tror stenhårt på det. Det blir så mycket roligare. Det är då man sitter i det mötet vi sitter i nu. Där man bara, this is my kind of people. Alltså, ja.
Myset.
Ja. Myset, ja. Mm. Ah, ja. Så jävla gött.
På ett
sätt. Man sätt. Exakt.
Men jag är ju väldigt, väldigt nyfiken på vad jag tror är ert senaste program, säger jag rätt då, Luna-metoden.
Ja, det stämmer.
Kan du snälla berätta?
Nej, men jag är så stolt över den här bebisen.
Ja,
alltså, gud, det är så kul. Och det här är väldigt nytt för mig. För tidigare så har vi ju, jag anser mig själv vara absolut mindset-expert och biohacker och allt det som tillhör vad vi brukar göra. Men det här blir väldigt nytt. För nu valde vi att gå in i också en evidensbaserad, faktabaserad värld. Där vi bara, okej, vi ska prata om kroppen. Mm. Så Luna-metoden är ett onlineprogram, men det är också en metod för att enkelt lära sig leva i synk med sin cykel. Så det är ju vårt senaste projekt, och jag behövde verkligen den här pusselbiten, för att jag har coachat kvinnor som män ganska många år och därmed inte fått resultatet jag önskar, utan jag bara såhär, fan, det klickar inte. Alltså det är någonting som gör att männen hos mig gör en mycket, mycket bättre förändring, en mycket, mycket bättre justering än vad kvinnorna gör. And I didn't get it. Och under tiden hade jag också alla verktyg i världen för att bli mitt bästa jag. Men kände att, fan, det är något som inte klaffar. Liksom. Någonting stämmer inte. Och jag har under många år funderat på om jag är man och depressiv och varit väldigt så här, okej, men jag har inte alls fattat att det har att göra med min cykel. Verkligen inte. Så när jag personligen knäckte den koden, då var det som att hitta hem på riktigt. Det var som att jag hade stått i fastun och hittat hem, men ändå inte gått in liksom. Och nu bara, aha, oh shit, typ. Och en väldigt, väldigt stark känsla av så här, varför har ingen sagt det till mig? Varför har ingen berättat? Varför fick jag liksom ett uppslängt så här, en binda och en tampong? Och det var någon, antagligen hade de gjort stensax på sig in i lärarrummet om vem som skulle ta det med oss liksom. Och någon stackare åkte på det. Och det var typ så här, du kommer blöda, det kommer göra skitont. Här är en binda, lycka till.
En
typ.
Alvedon.
Mm. Ja, exakt. Och ingen mer. Och ingen blame, för de visste ju inte heller bättre. Alltså gud, ni ska se min mamma när jag har förkovrat mig i det här ämnet. Hon bara, men du skojar. Alltså, det finns fakta, men den har varit svårbegriplig. Den har definitivt inte varit på svenska. Och det har varit liksom, vi pratar mer och mer om det, men alldeles för lite. Jag hoppas att det ska bli lika naturligt som att vi pratar hur man sköter sina tänder. Det är någonting man säger. Det berättar man för ett barn i den åldern, och så är det med det. Det här borde vara så med. Det är en stor väsentlig del av oss, men vi har saknat kunskapen och lättillgängligheten helt enkelt. Så då tänkte jag att när jag började göra justeringarna också på mina klienter och började liksom coacha dem som kvinnor, då bara, holy shit, okej. Nu förstår vi. För vi är så olika över månaden, medan en man fungerar på 24 timmar likadant hela tiden. Och vi gör inte det. Så det blev verkligen alltså så häftigt att se de här resultaten. Jag var blown away och kände verkligen att jag hade hittat någonting som jag inte ville att någon skulle missa. Och då blev nästa steg, okej, hur kan vi göra det här lättillgängligt för alla utan att de behöver vara en klient hos mig? Och hur kan vi få kvinnor att leva med det här? Inte bara lära sig informationen och gå vidare, för det är väldigt lätt hänt när man jobbar med personlig utveckling. Så hur kan vi liksom skapa någonting som blir... Ja, men som att borsta tänderna. Det här är någonting jag gör varje dag för att påminna mig om detta. Så jag tittade på Fille och bara typ, vi kommer behöva ta fram en metod liksom, som gör att det blir en del av det. Som jag hoppas att, även om man inte går programmet, att man lär sin dotter. Alltså jag vill att den ska liksom vara supernaturlig. And there she is, the Luna baby.
Oh wow. Mm. Men hur, alltså när du då har liksom... anskaffat dig all den här informationen och kunskapen. Mm. Var har du hittat den? Hur har du liksom malt ner allt det här till att göra någonting som vanliga dödliga personer som jag och Majsan kan fatta det här? Liksom? Var kommer allt ifrån?
Det kommer ifrån, det är utbildningar som jag har behövt då gå utomlands hos de här hormonella experterna. Jag personligen är inte hormonell expert eller läkare eller biokemist, utan jag är mindset-expert. Så min uppgift här har varit att ta emot all fakta och all kunskap, baka till den och sen göra den lättförståelig så att ni kan skifta ert sätt att se på detta. Så min fokus är verkligen skiftet. Att så här, okay, hur kan jag hjälpa någon att förstå det här och göra det till en del av sig? Liksom. Men faktan fanns ju. Det var bara det att den var i så här tjocka biblar och böcker och så vidare. Och jag behövde förkovra mig i dem för att plocka ut det som jag känner att det är skitbra att det här finns, men vad behöver jag faktiskt veta? Jag kan tänka mig att ni känner så här också. Bara, okay, men ni skulle kunna berätta hur mycket som helst, men vad behöver de egentligen veta för att vardagsrummet ska bli mysigt? Det behöver liksom inte vara att du lär dig allt vi kan, typ. Så det är ju dessutom olika experter runt om i världen, men också olika podcasts, och det har varit liksom olika masterklasser, det har varit kurser, det gick liksom inte att säga så här, okej, men jag ska till universitetet och så går jag den här utbildningen, för där fanns det inte, utan jag fick baka ihop helt enkelt.
Hur länge har du jobbat med det här?
Alltså, ett år ungefär.
Jäklar.
Mm. Men jag har jobbat exklusivt med att skapa Luna-programmet ett halvår. Men ett år har det ungefär tagit för mig att studera, gå in i mikrodetalj, känna efter, uppleva och så vidare, kan man säga.
Och har du då...
Har det varit liksom en resa för dig själv samtidigt som du har... Kan man säga det? Ja, jag kan tänka mig, för du måste ha upptäckt en hel del i ditt egna, i din egen cykel och hur du vill leva ditt liv. Liksom.
Och alltså, helt ärligt så har det varit ett år av ganska mycket sorg. För det blev så, och jag vet att jag nämner det många gånger i programmet, att så här typ, I got you, om det känns jobbigt nu. För att det är en sak att få reda på att någon säger så här, bara, men vet ni vad, det är, alltså, socker funkar så här i kroppen egentligen. Man bara, va? Är det sant? Men nu är det liksom någonting som jag trodde att jag visste om hur jag funkar i mig. Och så bara, varför ingen sagt det här? Alltså typ när jag började studera så här hormonella preventivmedel och vad det gör. I didn't know. Alltså jag hade ingen aning. För det är någonting som, när jag kom ner till ungdomsmottagningen så bara, då blöder du mycket. Men då tar vi fram p-piller. Alltså jag har inte fått den här informationen. Så väldigt mycket delar av det här året så har jag liksom fått säga till Fille, bara, kan jag få lägga ditt knä och gråta? För det känns som att någon har utövat våld på min kropp utan att jag vet om det. Liksom. Och hur kan jag inte ha fått veta? Jag mådde så jäkla dåligt i mina tonår. Alltså jag mådde verkligen jättedåligt och hade suicidala tankar och mådde liksom under all kritik dåligt. Och tänk om någon bara hade sagt det här. Tänk om jag bara hade fått veta att så här, hej, det är så här, östrogen och progesteron kommer in i ditt liv nu och det kommer bli a ride. Men du är okej. Det kommer ta lite tid för kroppen att lära känna det, men du är okej. Det är ingen fara. Det ska vara så här. Alltså, gud. Så att det var verkligen, Maja, hell of a ride. Uh-huh. Att lära sig och förstå allting. Och mycket insikter, men också mycket... Ja, i mig blev det en sorg. Mm. För att jag kände så här, varför har ingen sagt något?
Ja, det är så häftigt. Jag kan tänka mig själv, jag tror inte att jag har varit, eller jag har inte varit medveten om min cykel förrän jag fick min första dotter. Nej. Min första dotter. Ja, jag har två. Jag kan säga så.
Ja. Det går bra.
Stämmer. Det går bra.
Ja. Det går bra. Det är din podd. You can do it. Nej, men att det var som att jag hade liksom inte ens förstått i princip. Alltså jag visste ju att jag hade ägglossning och mens.
Men
alltså
knappt,
att,
eller?
Nej, men att det pågick. Alltså att man visste ju ordet ägglossning. Ja. Men jag kunde absolut inte avgöra när jag skulle ha mens eller när det var ägglossning. Men den sker väl någonstans mellan mina menstruationer.
Mm.
Men när? I don't know.
Mm.
Och inte liksom alls fattat signalerna i kroppen. Mm. Varför så här blir brösten större helt plötsligt? Eller varför blir jag galen
på ett sätt
på alla runt omkring mig vid de här tillfällena?
Ja.
Och när jag då fick min första dotter och började inse att ja, men jag vill inte gå på preventivmedel, för det funkar inte för mig med hormoner och sånt. Jag blir depressiv. Då blir det så här, ja, men om jag kartlägger då? Ja, men vad händer då? Alltså bara den insikten av att se ungefär när ägglossning sker och hur jag brukar känna då, det är ju en revolution.
Ja, det är det. Det är det. Men det är så rimligt att vi har ett, att det blir ett motstånd. För allting vi lever i och gör är ju anpassat efter män då som har liksom, för att göra det super basic för dig som lyssnar och inte vet vad vi pratar om, så tänker jag att jag ska förklara. Vi har någonting som heter dygnsrytm, och det har vi och det har män. Där det liksom utsöndras vissa hormoner och sker vissa saker i kroppen kan man säga vid en specifik tid för att vi ska funka. Till exempel utsöndras det kortisol på morgonen så vi vaknar, och det utsöndras melatonin på kvällen så vi kan somna. Och män har då sitt testosteron som liksom utsöndras så. Vi har också en infradisk klocka, på engelska heter det infradian rhythm. Som kvinnor. Den har inte män. Och den är då typ 28 till 32. Kan vara 34. Beroende på vem du är. Dagar lång. Där det sker olika saker över månaden. Vilket betyder att du är inte samma person. Den ena veckan som du är andra veckan. Och det ska vara så. Men jag har ingen aning. Alltså ingen aning. Så precis som du säger. När man då har upplevt att man blir på ett sätt i slutet av månaden precis innan mens, och jag har inte fattat och inte heller kopplat det. Jag vet att jag flera gånger har känt så här, när jag får mens så har jag bara, I'm not a psycho bitch, det var bara min mens. Men jag har alltså varit liksom, nej men alltså jag har haft så mycket PMS, alltså det har varit så mörkt de här dagarna innan mens att jag har inga ord för det. Sen förstod jag ju inte förrän mensen kom att det var det. Men det här mörkret som var, du vet, jag har ingen livsglädje. Jag vill inte göra någonting. Jag ser inte fram emot någonting. Jag är ledsen för allt. Jag blir arg på alla. Alltså, helt sjukt. Och det här har alltså gått att bota med bara mina personliga livsstilsförändringar. The fuck? Hur kan ingen ha sagt? Alltså, va?
Nej, det är helt otroligt. Vad skulle du, kan du ge något exempel på de livsstilsförändringar som har funkat för dig?
Absolut inte. Nej,
så dåligt. Då går vi vidare.
Nej, okej, självklart. Ja. Jag ska säga så här. Det är absolut tyngsta faktiskt, vilket jag tror kommer vara så här, kanske lite chockerande att nämna. För allting har ju såklart haft en vikt. För det handlar mycket om press, det handlar om kost, det handlar om träning. Men det är inget övermäktigt. För jag är en person som har känt så här, när någon har sagt typ, men vill du kolla på det här kostschemat? Så har jag känt bara, gud, omständigt, jag klarar inte sånt, det går inte. Och så har jag stängt ner. Så avancerat är det inte, vill jag bara säga. Det är liksom enkla grejer. Det är svårt att säga så här, vad var bäst? För att när man justerar mycket på en gång så är det svårt att veta. Liksom, är det att jag dricker mitt vatten? Är det att jag tillsätter magnesium? Är det vad det nu kan vara? Men jag är helt säker på att på riktigt den största delen som har betytt mest för mig, det har varit hur jag pressar mig själv under vissa delar av cykeln. För att i slutet av cykeln, det vill säga när vi har upplever PMS eller så vidare, då är vi generellt så är vi mycket mer känsliga för stress här. Vi har inte samma möjlighet att hantera kortisol. Vilket betyder att lägga press på mig där gör att vi slutar producera lika mycket progesteron. Och progesteron, jag brukar jämföra dem som två systrar. Progesteron är den här lugna, mysiga så här yoginisystern som typ lägger en liten filt runt dig och som dämpar din ångest helt naturligt. Är vi för stressade, då prioriterar kroppen att producera kortisol och inte progesteron. Så att hon, den här mysiga håll om mig syrran, hon kommer liksom inte för det är så mycket stress. Och den delen, alltså jag har sagt till Fille typ, när jag ska försöka filma eller göra videos eller så i den delen, och det måste, jag känner mig som en delfin på SeaWorld. Alltså bara sluta pusha mig. Alltså för jag spyr på det liksom. Medan nu är ju min, vad vi kallar för fas 4 då, den delen där jag egentligen brukar ha PMS, det är typ min power phase. För att jag är så nära min core, jag vet precis vad jag vill, jag vet vad jag tycker, but don't fucking push me. Alltså, så. Innan har jag liksom varit såhär, nej men gud, jag ska yoga och meditera, bara en sån enkel grej varje morgon. du kan inte pusha mig till det den veckan. För jag blir vansinnig. Jag mediterar väl om jag vill, för helvete. Alltså, det är väldigt, väldigt tydligt. Så att bara veta hur jag förhåller mig till press och stress har varit den absolut största skillnaden på hur jag mår i min cykel. Mm. För att jag vet när jag kan pusha och inte. Liksom. Mm.
Och det där.
Ja. Alltså det är den här press och stressen generellt känner jag ju är... Alltså det är verkligen den som highlightar vart man är i sin cykel. Liksom hur man klarar av att hantera den. Och hur man responderar på den. För att det kan verkligen vara på helt olika sätt.
Ja, och tänk då att det finns så här faktastudier, forskning, bevis på att du kan inte hantera stress på samma sätt. Och sen så går vi och jämför oss med de här männen som har uppfunnit det här 7-4 och bara så löser det. Nu säger inte jag att alla män mår bra, det är inte det jag menar, men de har ju liksom en möjlighet att hantera det likadant varje dag. Och så tror man att man är helt psycho för att man bara, han typ fixar det, men jag gör inte det. Vi har i det här lilla transformerande gjort så att under min inre vår och sommar, det vill säga liksom inför och under min ägglossning, då bär jag ett lite större ansvar hemma hos oss. Och han kan chilla lite mer. Och under min då inre höst och vinter, det vill säga inför mens och under mens, då bär han en större tyngd hemma och gör mer och fixar mer. Och bara det.
Nej, men snyggt.
Nella, hans liv har ju blivit enklare för att jag har lärt mig att förstå mig. För att han kan få vara med och få förstå. För att om vi inte fattar, tänk de som lever bredvid då.
Nej, och men bara, kaos.
Nej, men alltså snälla, igår var det här okej. Okay, och nu är hon ett mental breakdown för att jag gör samma sak. Vad fan sker liksom? Ja. Så det är faktiskt ett av de stoltaste ögonblicken i processen av Luna har varit att vi också har tagit fram ett material som man kan hand over to your partner. Väldigt, väldigt fint. Alltså typ, det finns ett samtalsunderlag för att du ska kunna lyfta det här med honom eller henne. Det finns en liten lapp som man kan sätta upp på kylen så att man kan typ så här, det här behöver jag när jag är här, då kan du tänka lite extra på detta. Och det är så fint. Alltså när man får ha med någon på det här tåget. Nej, men snälla, vad mysigt.
Ja, för det måste ju, tänka som om man lever tillsammans med någon så är det ju ett partnerskap som behöver fungera på ett eller annat sätt. Och då kan det ju uppenbarligen inte fungera exakt likadant 30 dagar i månaden. Utan det behöver vara justeringar. För jag vet ju hur Johan kan se ut när jag helt plötsligt säger bara, nej, men jag får bara avboka allt. Jag kommer inte följa med. Liksom. Mm. Ja, det går inte. Nej. Det är fysiskt omöjligt att följa med på den här liksom, middagen. Eller vad det. Han bara, men... Du brukar ju tycka att det är kul att träffa... Ja, nej, det går inte.
Jag gillar faktiskt inte människor alls nu när jag tänker efter.
Nej. Jag behöver låsa in mig.
Ja, och det sjukaste är, tycker jag, det är när man är... Det är jag själv som har planerat de där grejerna.
Absolut. Ja,
men då har det varit min idé under sommaren, min inre sommar, att bara, alltså vi ska ha en fest. Och det ska bli så kul. Och jag tänker att det ska vara tema. Och alla ska komma. Och sen så kommer det här tillfället, råkar det infalla liksom under den här hösten. Och man bara... Vem är idioten? Vem är idioten som har kommit på det här? Skämtar ni eller? Jag tänker inte gå på någon jävla fest. Vem fan kom på temat?
Alltså, du vet, varför står alla här utklädda? Gå hem med er.
Ja, fruktansvärt. Och jag tänker också mycket på vad du säger. Att, så här, att när man går i det här och inte är medveten om hur man mår eller varför. Alltså den anklagelsevågen på en själv. Nej, men... Som i alla fall jag lägger och har lagt. Mm. Att jag inte duger. Exakt. Att jag är konstig. Att jag är... fel. Mm, den är ju också, alltså, det gynnar ju verkligen ingen. Nej. Och inte heller de runt omkring.
Och den är så tung att bära. Ja, jag känner igen mig så mycket i det du säger. Alltså, så många år som jag har bara typ, men vad fan är det för fel på mig? Vad är det som händer liksom? Och så, jag menar, det är också jättevanligt att det liksom skrivs ut antidepressiva just för de här delarna av månaden. Vilket är så rimligt, för vi mår ju skit. Men det är ingen som förstår varför liksom. Och det finns så mycket andra vackra sätt att typ lösa det på. Och jag tror att alltså, Luna-metoden kommer inte lösa hela världens problem. Men det kan få göra det som du pratar om nu, Maja. Bara så här, skapa en medvetenhet. Okej. Okay. Alltså bara det att innan du har gjort livsstilsjusteringarna och minskar din PMS naturligt. Innan det, även om du är sur och ledsen, så kommer du bara, aha. Alltså förstå. Och bara få känna typ att det finns en logik. Alltså de meddelandena vi har fått nu. Vi har ju 100 tjejer som började 1 januari. Och de meddelandena vi har tagit emot där människor typ bara, du vet, gråter ut ett tack för att de typ förstår. Där är vi hemma liksom. Jättekul att du kan biohacka och göra justeringar för att må bättre. Men att någon bara så här lägger en hand på din axel och säger så här, det var aldrig något fel på dig. Det var aldrig fel. Du är liksom, det är så här. Och du funkar på det här sättet. Det är så himla fint.
Ja.
slippa det här tvivlet på sig själv och också på kanske valen man har gjort. Men jag har valt den här relationen, är den fel en gång i månaden? Eller så här, mitt jobb eller mitt umgänge eller hur jag ser ut eller vad det är. Det liksom att slippa tvivla varje gång man kommer in i den lite mörkare perioden. Att så här, nej men det är så du känner just nu, men det kommer ju också liksom... Mm. Kanske blåsa över, tänker jag. Eller så är känslan kvar och då kanske man behöver titta på det. Mm. Men att det kan bli sådana toppar och fruktansvärda dalar som gör att man liksom känner att man behöver tänka om hela livet. Det är mycket energi som går åt.
Alltså. Nej, men alltså snälla, det är så vanligt att alla ska lämna sin relation en gång i månaden. Mm. Alltså det är verkligen...
Det är orimligt.
Nej, men alltså då ligger han alltid på blocket. Det är så här, vad är det som sker?
For grabs.
Ja, men alltså verkligen. Ja. Och jag, en grej som jag känner att jag vill passa på att säga till ett community som inte är mitt som nu lyssnar är att allting som du känner och upplever den där veckan under din eventuella PMS är på riktigt. För det är också något jag tror att jag har levt och tänkt att, så här, att jag överdriver. Att jag överanalyserar. Att så här, nej, nej, nej. Allting du känner då är på riktigt. Det är bara det att du har inget filter och inga gosiga hormonsystrar som kommer in och lugnar och klappar och behagar. Så att du, det är lite mer rått under den. Men vi leker med tanken att du känner att under din PMS-vecka eller din höst som vi kallar det, så... får du inte tillräckligt med hjälp hemma och du blir jättefrustrerad över det, att bara fan, jag bär ett större ansvar hemma, då är det en känsla som är på riktigt. Det är bara det att under våren så har du inte liksom, då har du så mycket andra hormoner på plats som gör att du kanske pallar lite mer, du orkar lite mer, men det betyder inte att det inte är en känsla som ska adresseras och tas upp med din partner. Sen kanske man kan välja då, innan man har kommit till en behagligare höst, kan man ju välja att ta upp det i våren till exempel. Om man känner att man har svårt att hålla sig lugn i sina reaktioner och så vidare. Men otroligt viktigt att bara få säga det högt, typ att du överreagerar inte och du överdriver inte, utan det händer och du känner vad du känner och du får känna så. Och det bör adresseras, för du kommer känna det nästa höst igen.
Ja, det är det där, om det är det återkommande också.
Ja, ja.
Men då undrar jag, alla då som ligger på blocket under vintern.
Vem ska ta hand om dem?
Nej, men för alltså det, jag kan verkligen känna igen mig som du säger, att så här, att man blir så, eller jag kan bli irritatibel eller liksom lite aggressiv eller så här, du har kort tolerans för allting liksom. Men om det är så att det skulle gå till en gräns att jag känner, Johan, du behöver inte oroa dig, det är inte, nu tar jag fiktivt exempel, men att jag skulle känna
PS
PS
love you,
love you. Men om jag skulle känna bara med den här relationen, den tär på mig på ett sätt under min PMS, att jag klarar inte av dig.
Mm.
Jag klarar inte av att ha dig i mitt hem.
Mm.
Är det då så? Liksom, eftersom det är en sann känsla.
Mm.
Men är den liksom, hur hårt går jag på den sen i nästa fas?
Nej, men jag liksom skulle ju känna, jag skulle vilja säga så här, att det är klart att den är på riktigt. Mm. Det är den ju verkligen. Däremot så individuellt anpassat varför du känner så, det bör ju adresseras och funderas på. Så här, okej, vad är det som gör att jag inte känner så? Nej, men han stör mig när han säger så här. Eller
för, när han äter.
Ja, när han tuggar. Exakt. Nej. Nej, men för att ilska är alltid en maskerad känsla. Alltså ilska är aldrig så här, jag är bara arg. Utan ilska är ju ofta liksom, det är någonting vi bär för att jag kanske är ledsen, sårad, känner mig ensam. Och så har vi lärt oss att maskera det med ilska. Så att det finns någonting där under, och det hade jag ju velat adressera. Sen kan jag känna personligen än idag, trots mina livsstilsjusteringar, att jag har ett mycket större behov av att ha ensamtid där och då. Så att jag kan fortfarande säga till Fille, typ speciellt i hösten, att så här, jag vill vara i fred idag. Liksom. Och det behöver inte ens ha hänt någonting. För att låt oss normalisera att få vara i fred utan att det är ett problem. Alltså så här, det är bra att få vara i sin eget space liksom. Och det är ju också för att om jag då känner att typ, vi har alltså alltså vi har inga hormoner närvarande på det sättet precis i slutet. Det är därför det blir så mörkt kanske sista dagarna. De är faktiskt inte där då. Och då behöver jag antingen typ bli omhändertagen och känna mig hållen av dig. Men jag har mycket svårare att hantera om han flyger hem och kanske haft en dålig dag på jobbet eller det är någonting som har uppstått och sådär. Och för våran skull då så är det mycket mer rimligt att bara säga, jag behöver få vara i fred. Alltså typ, det är då du ska ta den här egen tiden. Jag brukar säga att PMS står för att prioritera mig själv. Och så är det bra med det. Alltså ta det där badet. Be någon passa barnen en eftermiddag just här. Liksom. För du har inte samma ork och det är helt okej. Okay. Men för att återgå till din fråga så typ ja, du känner det på riktigt. Men att adressera vilka justeringar som skulle behöva göras för att få välja sin verklighet istället, Det är ju vad jag skulle vilja göra. Inte sopa det under mattan och göra slut i den stunden. Utan snarare så här, du kanske behöver sätta dig ner och skriva. Vad är det som gör att du känner att du inte har lust att ha han i köket? Liksom? Typ.
Fint. Mm. Alltså så trevligt. Jag tror att, nej men jag tror att det här hjälper så många, bara som du säger, att få förståelsen och också bli sedd på ett sätt.
Ja, verkligen. Men gud vad man har velat bli sedd.
Ja, det är så jävla mycket begärt.
Egentligen. Nej, det är det faktiskt inte. Nej, verkligen inte.
Nej.
Och återigen då, när det kommer till våra partner som ska behöva liksom ställa upp på det här, så är det ju inte meningen att de ska leva. För det var någon som skrev så här till mig: vad menar du att min kille lever med 4 olika tjejer? Jag bara, oh hell yes baby girl. Men på ett sätt absolut så är det ju så. Men samtidigt så typ, det här kan bli en så himla fin dans. För du kan ju också få fråga tillbaka typ, hur kan jag finnas mer för dig? Hur kan jag ställa upp för dig? Typ, vad skulle du uppskatta? Sådär. Så att, det handlar ju inte om att de bara ska justera och anpassa i det. Utan vi vill absolut bli sedda, det vill de med. Alltså ja. Verkligen.
Alla, det är en alla. Mänsklig rättighet, tänker jag.
Ja, exakt.
Att bli sedd.
Ja.
Fy vad fint. Jag är jättenyfiken på det här programmet. Och ja, ska vi få dyka ner?
Jajamän, det ska ni få göra.
Det är roligt, det är typ som att vi ska ta tillbaks dig om ett halvår.
Så ja, men sluta vad roligt, det gör
vi. Om vad som har hänt med våra kroppar. Jag tänker också, vi går in, vi pratar om det här om dagen, att vi tror att vi närmar oss något typ av preklimakterie, alltså att kroppen har börjat svaja lite. Du bara, shit.
Nej, alltså,
I pray for you.
Nej, girls, från 35.
Ja, det är så.
Ja. Mm. Kan det hända? Det händer inte alla, men kan det hända? Nej. Så det är absolut inte.
Nej. Och det blir ju väldigt, väldigt spännande att se.
Och för det är mycket liksom svårare att följa helt plötsligt, för att det är lång cykel och kort cykel. Mm. Och kort igen och lång igen. Mm. Jag fattar ingenting. Men
Vi brukar... jag har en jätterolig jämförelse som jag hoppas kan fästa sig på någons näthinna, kanske om jag berättar den inför förklimakteriet. Och då är det att ta jämförelsen med när man ska ta det sista i en tandkrämstub. Okej? Okay? Så just nu då så är det så här att innan vi kommer in i förklimakteriet, då har vi ju en dos av estrogen och progesteron som kommer ganska jämnt varje månad. Sen kan man ha hormonella obalanser av olika anledningar. Men har man inte det så sker det liksom så där som sig bör då och då. När förklimakteriet kommer, då är det, om vi tar den här tandkrämstuben och vi ska ta det sista i den, så är det så här, ibland när jag trycker så kommer det hur mycket som helst. Och nästa gång jag trycker så kommer ingenting alls. That's it.
Mm-hmm.
Mm. Ena månaden så kommer det liksom perfekt dos av östrogen och progesteron, hur fint som helst. Och nästa månad så bara, there is none.
Nej.
Och kroppen typ så, håller på och reder ut liksom, vad fan det är som sker och varför.
Ojämnt flöde.
Mm. Östrogen är också en del av att hjälpa till att korrigera våran kroppstemperatur. Det är därför vi får de här typ vallningarna eller kanske vakna på natten och svårt att somna och så vidare. Nu jobbar ju Luna-metoden inte med klimakteriet. Däremot så går jag igenom förklimakteriet lite så här light version, bara för att man ska vara medveten och veta vad det är. Men igen, acceptera det inte bara om det är någon som sitter och lyssnar på det nu och bara, men jag är helt säker på att det har börjat hända. Men lär dig mer. Alltså vi har Monica Björn till exempel. Det finns så mycket duktiga människor i Sverige som jobbar med just det. Så att jag tror att en stor del av att få göra det jag gör är att hjälpa människor att säga så här: vem du är ska vi acceptera. Men hur livet känns eller upplevs, det behöver du inte acceptera. Vi kan justera och fixa och du kan lära dig mer och bli, du sa det innan vi började sända, men alltså bli typ elev på sig själv. Bli så här självupptäckande student och bara, okej, vem är jag och varför? I alla delar liksom.
Ja, det är ju typ den största gåvan man kan ge sig själv.
Ja, 100%.
Ja. Otroligt fint, Nathalie. Jag tänker att vi ska avrunda. Vi har ju pratat, nej jag vet inte, det är 1 timme och 20 minuter.
Wow.
Jag har ju 10 000 frågor till.
Ja.
Men är det någonting mer du vill tillägga? Någonting du tycker vi har glömt, var vi kan hitta, eller vi, jag vet precis var jag hittar dig. Men var våra följare kan hitta er.
Dig. På Instagram, allra helst. På antingen min Instagram då, Nathalie Steffner, eller på Philips, Philip Människa. Där hittar man oss jättefint och där finns också alla länkar vidare till om man vill läsa mer om programmen eller lyssna på podden eller sådär. Annars så är jag, gud jag skulle kunna sitta här hela dagen. Det hade inte varit svårt, så att jag är super super nöjd. Verkligen, det är så himla roligt att få här.
Och vi är så glada för det här samtalet.
Otroligt.
Tack, Nathalie.
Ja, tack.
Tack själva.
Ta hand om er.
Ja, ni med.
Hej då.
Hej.